Det är måndagen den 17 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss och varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Bostaden, den har ju blivit en allt viktigare del av våra liv. Och då tänker jag inte bara på hur stor roll den spelar för hur vårt praktiska liv ser ut i vardagen, utan att bostaden i allt högre grad påverkar vår ekonomi. För de flesta av oss är ju vårt hem det dyraste vi köper, säljer och äger under våra liv. Och hur värdet på bostäderna förändras över tid är också någonting som påverkar våra plånböcker i ofta betydligt högre grad än enskilda löneförhandlingar. Bostäder har däremot också blivit en allt viktigare del av den överföring som sker mellan generationer när någon dör, det vill säga när man ärver. Enligt en ny undersökning som Mäklarsamfundet låtit göra räknar 44% av oss att ärva någon typ av bostad och vi skattar den till ett genomsnittligt värde av 2,6 miljoner kronor. Det här ska vi prata mer om idag, bostaden som ekonomisk faktor om man så säger, som förmögenhetsskapare och som arvegods. Och då är jag glad att kunna presentera dagens gäst, Amanda Götberg, boendeexpert och omvärldsanalytiker på just Mäklarsamfundet. Varmt välkommen hit, Amanda.
Tack så mycket.
Ja, som sagt, ni har gett ut en rapport om bostäder av arv som heter Det går i släkten, så blir bostaden det nya arvegodset. Vad är det ni tittar på i den rapporten?
Men vi vill egentligen titta på hur frågan om arv har utvecklats i Sverige. Och det här liksom kom väl först som en idé från en ganska stor internationell debatt just nu om att arvsöverföringar ökar, inte minst nu med den rekordstora boomergenerationen som ska lämna efter sig sina tillgångar. Och då ville vi kolla på hur det här ser ut i Sverige, men också på bostadens roll i arvet. Och fick väl en del av våra liksom teser både bekräftade och till och med överträffade i att det är verkligen idag allt fler som ärver allt mer. Inte minst man pratar om den termen som Göran Hägglund en gång refererade till som vanligt folk, så ärver de allt mer idag och allt större värden. Mm. Och i det så är bostaden en väldigt central del.
Och boomergenerationen, bara så alla är med på det, det är ju de som är födda då, brukar man säga, andra världskriget och framåt, och 40- och 50-talet helt enkelt.
Precis, rekordgenerationen under liksom efterkrigstiden, när allt såg ljusare ut i världen så ville man skaffa fler barn.
Så var det. De undersöker det här kortfattat. Vad är de främsta resultaten i den här undersökningen då?
Ja, men det intressanta är att vi har ju segmenterat in den här enkäten i två grupper, alltså arvtagare och arvlåtare, alltså de som förväntar sig att arva kommande år och de som då förväntar sig att lämna efter sig ett arv kommande år. Och där ser man att ungefär hälften av alla arvtagare eller kommande arvtagare förväntar sig att ärva en bostad. Om man kollar också på bostad och annat, så var ett annat svarsalternativ, så är det 62% som förväntar sig att ärva en bostad. Och frågar man arvlåtarna så förväntar sig hela 87% att lämna efter sig en bostad. Och 2,6 miljoner är det värdet som arvtagarna uppskattar och 3,2 miljoner är det värdet som arvlåtarna uppskattar. Så det finns en liten diff här. Men det man ser då är ju att det är ganska många, alltså långt över hälften då, som kommer eller förväntar sig att ärva någon form av bostad till miljonvärden kommande år.
Mm. Och till och med att folk förväntar sig att lämna efter sig lite mer än vad folk förväntar sig att ta emot. Det är kanske då en del som är inne för en glad överraskning helt enkelt. Eller glad, arv är ju sällan glatt på det sättet, men att det blir större än man förväntar sig kanske.
Ja, men precis. Vi tyckte det var intressant med just det här lilla gapet då. För jag tror att om man kollar då procentmässigt så underskattar arvtagarna vad de då kommer få, man frågar arvlåtarna, med ungefär 35% om man kollar på värdena. Och det kan ju bero på lite olika saker. En faktor kan ju vara att jag tror inte man pratar så mycket om det här. Det känns som en ganska underdebatterad fråga både i media, men också kanske någonting man inte pratar så mycket om i familjen eller generationer emellan. Och sen så finns det ju också en till faktor som är att ibland så ska ett arv också delas på flera bröstarvingar eller syskon, och då kan det ju styckas upp lite värdemässigt.
Mm. Så är det. Men innan vi fortsätter måste jag bara ställa frågan. Mäklarsamfundet, en branschorganisation för mäklare, varför skriver ni såna här rapporter? Varför gör ni såna här undersökningar?
Nej, men alltså, vår uppgift är ju att belysa liksom bostadens roll både för individen och för hushållen och i hela samhällsekonomin. Och då blir den här arvsfrågan väldigt intressant, inte minst för att bostaden spelar en så central roll och att vi har fått liksom en nästan återkomst av arvet som är på grund mycket av den värdeutveckling som vi har sett i bostäder de senaste decennierna och på grund av ett breddat bostadsägande. Så det är klart att vi tycker att det här är intressant givet att bostäderna utgör en så stor del av de förmögenheter som ska skiftas kommande år. Och vill ju liksom väcka en bredare diskussion om vad detta innebär.
Jo, det förstår jag. Men ni är ju liksom inte oberoende forskare så tycker det är lite roligt och intressant att hitta på saker om samhället. Ni har ju liksom skin in the game. Vad är liksom mäklarna som kollektiv? Vad är er grej i det här?
Ja, men en sak som man tycker jag kan lyfta i den här liksom, debatten är ju frågan om att vi har en jättelåg rörlighet i småhusbeståndet som handlar väldigt mycket om att äldre människor bor kvar väldigt länge i sina hus. Och det tyckte vi att man såg ett liksom, direkt resultat eller indikation på här att det är så många av arvlåtarna som räknar med att lämna efter sig en villa eller en lägenhet. Man räknar inte med att sälja huset och kanske flytta till ett mer anpassat boende eller ett mindre boende. Och det är ju liksom ett tecken på att vi kanske har en skevhet i rörligheten, en bostadsbeskattning som kan hämma rörlighet i den här delen av beståndet som gör att äldre inte kan flytta. Så det har ju varit liksom en sidodebatt man vill väcka, men också en bredare fråga om liksom värdeutveckling på bostäder och hur det har sett ut för olika generationer och vad det kan leda till över tid. För att så många äldre har stora förmögenheter i sina bostäder idag, det är ju inte bara liksom ett resultat av en värdeutveckling utan också att man har amorterat, att man också har kanske bott väldigt länge i samma bostad. Man har gjort olika typer av bostadsresor.
Okej, men bara så att det blir helt klart, ökad rörlighet på fastighetsmarknaden innebär ju fler köp och sälj och det innebär mer mäklararvoden helt enkelt också, får man väl konstatera.
Ja, delvis. Och också kanske att fler människor kan bo i ett boende som är mer anpassat för deras livssituation. Vi har ett jättestort problem idag med familjebildare som vill in, inte minst på småhusmarknaden, men de har inte råd. Och vi har en liksom åldrande befolkning som sitter i en väldigt, väldigt stor del av småhusbeståndet. Så det är också ett problem som man kan belysa genom detta. Mm.
Du sa det tidigare att arv på så blir en ekonomisk faktor och det kan man också på ett sätt som vi kanske inte haft under en ganska lång tid att ja, vi har jobbat och slitit så har man gjort av med de mesta pengarna så har man inte lämnat över så mycket i de breda grupperna. Det är kanske mest för de allra rikaste men nu börjar arv bli en viktigare grej i allt fler familjer. Förstår jag det rätt då?
Ja, jag tror att det finns delvis kanske då arv som värdering, att fler får det här liksom generationsöverskridande tänket, att man vill lämna efter sig lite. Och det är också någonting vi ser i den här undersökningen, att många tycker att det är viktigt. Men framförallt så är ju det här ett resultat av en utveckling från det att liksom för 100 år sedan så var det en väldigt liten elit som ägde det som gick att ägas i Sverige. Och det var liksom en överklassgrej eller en privilegierad adelsgrej att ärva stora pengar eller att äga mycket i termer av jordägande. Man ärvde också titlar och privilegier. Och sen så kom folkhemmet och det moderna Sverige med en stark jämlikhetstanke. Då så blev liksom arvet någonting både kanske mindre men också välståndsökningen kom liksom mer alla till del och så.
Ja, och arvet kanske var några fina tallrikar, sentimentalt.
Lite
själv.
Så, alltså, kanske lite kaffepengar eller en servis, några släktlådor och sådär. Och sen så egentligen, kanske sen då, vad ska man säga, 3-5 decennier tillbaka så har vi börjat äga mer i Sverige och vi har fått ett mer spritt ägande. Ett mer demokratiskt ägande. Nu blir jag säkert kölhalad av någon marxist för att jag säger det. Men fler äger allt mer. Och det handlar mycket, mycket om bostäder. Men det handlar också om att man har börjat spara mer aktier och fonder. Och då har liksom, återigen vanligt folk kunnat bygga upp ganska stora förmögenheter. Mm.
Bostadspriserna ökar. Men många som köpt bostäder har ju också då amorterat bort sina skulder då, som man äger på riktigt. Det är inte banken som äger längre. Sen är det ju så att ägande som form, boendeform, har ju också stärkt ganska kraftigt, va? Det måste ju ha någonting med saken att göra.
Ja, absolut. Idag är vi en hemägarnation idag, får man verkligen säga. Och det är ju en utveckling som har skett i relativ närtid. Alltså den skedde liksom inte på 50-60-talet. Alltså även om det kom delvis med egna hemsrörelsen då, så är det någonting som också till exempel har liksom, ökat mycket på grund av att man har byggt mycket bostadsrätter de senaste 30 åren till exempel. Mm.
Du, i rapporten kan man läsa när ni tittar lite på olika grupper och sånt där, att nu ska citera, arv förstärker alltså redan befintlig ekonomisk ojämlikhet som en slags multiplikator där redan existerande förmögenheter med åren och med arv skapar ännu större förmögenheter. Du kan ju börja med datan, hur ser det ut där? Vilka är det som har störst arv att vänta så att säga?
Nej, men vi har kollat både på alltså, de inkomstgrupper då, så att säga, och där ser man att de som tjänar Under 400 000 per år förväntar sig att i genomsnitt ärva 1,6 miljoner. Men tjänar man över 400 000 per år så är motsvarande siffra i genomsnitt 2,5 miljoner. Och sen ser vi också om man kollar då på befintlig förmögenhet att för varje miljon man har i förmögenhet så förväntar man sig att ärva ungefär 300 000 kronor mer. Så både i termer av vad du har i kapital och vad du tjänar så förväntar du dig att ärva mer desto mer du har eller desto mer du tjänar.
Varför är det så?
Ja, det är en väldigt bra fråga som vi också har ställt oss. Och det är klart att det kan ju vara ett tecken på att man har valt vissa vägar i livet för att man kommer från en viss socioekonomisk bakgrund. Det finns ju massa liksom alternativa förklaringsmodeller. Och vi var ju inte heller säkra på att det här skulle bli resultatet. Men man ser väldigt tydligt att de med höga inkomster förväntar sig att ärva mer. Och samma sak gäller till exempel för de som bor i ägt boende förväntar sig också att ärva mer och att ärva i högre utsträckning. Så det finns ju någon form av liksom tendens åt det hållet. Men med det sagt, och det tycker jag ändå är viktigt för det har varit många som tycker att det här är liksom att man skulle spela vänstern i händerna att liksom ta upp den här typen av argument. Och det tycker jag ändå är viktigt att säga att vi har gått liksom mot en utveckling där fler äger. Där vi har fått ett mer spritt ägande, där vanliga människor har kunnat liksom tjäna sin hacka på sina bostäder. Det är inte bara liksom näringslivsfamiljer som Stenbeck och Wallenberg som är över stora summor idag. Så även om den tendensen finns så är det liksom inte, det är inte skäl för liksom massa Piketty-argument tycker jag, bara för att vi ser den här tendensen i undersökningen.
Nej, och den där egna hemsvillan exempelvis i Enskede kan ju ha byggt upp en ganska bra familjeförmögenhet under decenniernas gång. En sak som förvånade mig lite, det kanske är en bisak, men jag såg att det är den översta 20%, de som tjänar över 800 000, inte de 20%, men över 800 000, där förväntar man sig lite mindre arv faktiskt. Än jag vet inte om det var något... Har du funderat på det? Varför det
blir så? Ja, vi har också funderat på det. Det kan ju vara sån klassisk liksom, att någonting ibland avviker lite i liksom, en undersökning, så jag har inget jättebra svar på det. Men däremot tror jag att det kan vara så att om det är så att du kanske kommer från jättemycket pengar inom situationstecken, att man kanske i högre utsträckning har fått hjälp ekonomiskt tidigare eller att man skiftar arv i förskott. Men just varför den liksom högsta inkomstgruppen stack ner i stapeln, det är lite svårt att svara på.
Mm. En annan sak, för den här undersökningen handlar ju mycket om människor, eller det handlar ju om människors skattningar och förväntningar så att säga. Vet vi hur det faktiskt ser ut? För du skriver i förordet så här att i Frankrike har arvsflödena som andel av BNP fördubblats sedan 1960-talet, i Tyskland nästan tredubblats. Ja, har vi någon svensk siffra på det där?
Ja, precis. Nej, men vi har ju ingen officiell statistik på det här för att det avskaffades med arvsskatten. Så den sista liksom, officiella statistiken är från 2007 tror jag. Den avskaffades där 2005. Vi håller på att liksom, kika på det nu och utan då, liksom, att säga för mycket så våra liksom, preliminära beräkningar indikerar att då den bostadsrelaterade liksom, förmögenheten som ska överföras under kommande år motsvarar ungefär en tredjedel av BNP. Och det är då främst det här stora köttberget eller boomergenerationen som då kommande år kommer deras tillgångar att skiftas i arv.
Det är alltså 2 000 miljarder kronor ungefär.
Det är väldigt mycket pengar.
Ja. Och då köttberget, det är då människor, är man född, nu ska vi räkna ut, är man född 1940 så är man då, eller 40-talisten blev först några år senare, men det är människor som är helt enkelt, det är 70, 80, 90 år.
Typ 73 plus tror jag,
73 plus.
Ett sånt mått man kan räkna på.
Och de äger ungefär 2 000 miljarder helt enkelt. Nej, de äger bostäder för 2 000 miljarder.
Enligt våra preliminära beräkningar, ja.
För jag såg någon annan, jag tror det var nationalekonomen Daniel Wallenström heter han väl? Som hade skattat någonstans att det årliga arvet i Sverige varje år var 500 miljarder. Eller så här. Känns den siffran igen?
Ja, det tror jag. Men jag tänker, det här är också, ska jag säga, de här preliminära siffrorna är ju liksom kommande år. Ja, i plural får man liksom räkna med, så det är inte... Men årligen, och det handlar ju också om arv är ju... Bostäder är som sagt en stor del, men inte bara bostäder. Och precis som i allt annat så kan det vara liksom ett enskilt arv som skiftas i en miljardärsfamilj kan ju också göra att det sticker iväg och sådär ett enskilt år.
Men det är klart, det är ju jätteintressant att så mycket pengar ska byta ägare och få nya chefer helt enkelt. Du skriver också, eller det här, så här sa du i en intervju i Svenska Dagbladet faktiskt nyligen, att gigantiska förmögenheter ska byta ägare under de kommande åren. Vi borde börja diskutera vilka konsekvenser det kan få. Ja, exempel konkret. Vad ska vi diskutera om detta?
Nej, men dels vilka konsekvenser som det får för samhällsekonomin. Och där tror jag att liksom, dels, det är ju gigantiska summor, men problemet då inom situationstecken är ju att vi lever allt längre, och det är ju i grunden en positiv sak, men de som ärver kommer göra det ganska sent i livet när man kanske inte behöver ett stort ekonomiskt tillskott. Alltså är du 60 och ärver din mamma och pappa och du har redan villa och kanske till och med ett fritidshus, vad gör de?
Två villor.
Ja, exakt, exakt. Och då kanske det kommer leda till att många bostäder kommer säljas och de vinsterna kommer liksom, så att säga, realiseras. Vad händer det också med, om vi pratar inom rörlighetsfrågan med småhus till exempel, så det kan ju få dels sådana effekter på bostadsmarknaden. Jag tycker även att man från politiskt håll borde fundera på liksom dessa hundratals miljarder som ska byta ägare eller liksom som kommer frigöras. Alltså, vad betyder det för hela samhällsekonomin? Men också kanske då att man ska prata mer, tänker jag, i familjen. Nu låter jag som en sån riktig familjerådgivare, men liksom, kommer man se en trickle-down-effekt i termer av att om du då ärver när du är 60-årsåldern, då kanske jag ger ett bidrag till mina barn. Alltså,
som är 30-årsåldern,
va? Exakt, arvlåtarnas barnbarn som snarare står på tröskeln till vuxenlivet och har ett större behov av de pengarna. Alltså, kan det vara en utjämnande generationseffekt nästan, om man skulle se den typen av liksom trickle-down-effekt. Jag tror att den här diskussionen behövs av många skäl, alltså både på ett makroplan i samhällsekonomin, för det är så pass stora summor det rör sig om, men också kanske mycket i vardagsrummet och runt köksbordet kring hur ska man hantera ett kommande arv. Ska man skriva testamentet till exempel? Vi ser i vår undersökning att väldigt få gör det. Så det här är ju verkligen en fråga som skär liksom från då andel av BNP till liksom köksbordet hemma, och hur ska vi göra med arvet? Kan vi använda ett kommande arv till att hjälpa våra barn när de är vuxna att ta ett första kliv in på bostadsmarknaden till exempel?
Jag ska passa på att citera min pappa faktiskt. Han brukar säga att den sista särken har inga fickor. Och då syftar han då på det sista man ikläder sig i, ja, när man är död helt enkelt. Då finns det inga fickor. Eller, ja, den kanske har fickor, men man har ingen nytta av det där då, så att säga. Så pengarna försvinner ju inte när någon dör, utan de ges till någon annan helt enkelt och omsätts då. En annan fråga där, för ni har ju också tittat på, vad jag förstod, hur det här påverkar människor, att man kanske förväntar sig ett arv i framtiden. Vad har ni hittat där?
Ja, men vi ser ändå att, jag tror det är ungefär var femte svarar att det påverkar hur man har tänkt kring till exempel boende och sparande och så. Vi ställde också en fråga till exempel om så här, huruvida man hade liksom skjutit upp eller om det hade påverkat beslutet att skaffa barn, eftersom det är en så aktuell fråga nu. Mm. Det var en ganska blygsam andel, 9% som svarade att ett kommande arv spelade roll där. Ganska många tror jag svarade att man liksom, det hade påverkat beslutet om att köpa eller inte köpa fritidshus. Och det kan ju vara för att man förväntar sig då att ärva ett fritidshus eller det finns ett fritidshus i familjen till exempel.
Ja, som man redan, det är landet så att säga.
Som man redan nyttjar liksom, ja, gemensamt, exakt. Så jag tror att det är inte, jag tycker genomgående när man läser resultaten så är det inte så att de här arvingarna då tycker att det här kommer påverka super mycket eller att man har låtit det här styra jättemycket beslut. Men det är klart att det finns en tendens att liksom kommande arv, och det kan också vara en känsla av ekonomisk säkerhet, att det fungerar som någon form av ekonomisk kompass i vissa typer av ekonomiska beslut.
Vad tror du själv? Jag vet ju att du har ju tidigare jobbat på Timbro och annat, varit liksom aktiv i opinionsbildningen. Det här med att vad man ärver blir relativt sett viktigare än vad man tjänar och presterar blir relativt sett mindre viktigt, även fast det är fortfarande förstås viktigt. Vad gör det med ett samhälle? Har du funderat på det? Liksom? Alltså, hur det förändrar incitament och så vidare?
Ja, nej men det har jag. Och jag tror att man ser det idag redan. Liksom, dels var det ju en debatt som blev ganska uppmärksammad för 2-3 år sedan, när det kom en bok om meritokrati och meritokratins fall. Och det liksom hakar ju in lite den här debatten om liksom förvärvsarbete, hard work beats talent, alltså hela den grejen. Och där tror jag också man får prata om, liksom, gör det här att den sociala rörligheten skulle kunna hämmas? Alltså blir din liksom levnadslott i livet viktigare om även arvet ska spela in och det är svårare att jobba sig till en förmögenhet? Och det ser man ju också i den här liksom yngre generationen som väljer att liksom leva på minimumnivåer ungefär för att kunna spara jättemycket på börsen för att sen kunna bli ekonomiskt oberoende mitt i livet. Alltså att man ser vägen till förmögenhet eller ekonomiskt oberoende, om det nu är målet, inte primärt kanske som att förvärvsjobba eller förvärvsarbeta och liksom klättra i karriärstegen, utan som att bygga sitt kapital på olika sätt på börsen eller för den delen i en bostadsresa eller genom ett arv. Så.
Du, vad har ni fått för reaktioner på den här rapporten?
Många tycker att det är intressant, så det har varit roligt och det har liksom fått mycket uppmärksamhet, inte minst för att jag tror att det här är en fråga som många nog kan relatera till, men som man inte har pratat så mycket om. Jag kunde liksom i startgrupperna i arbetet med den här rapporten inte hitta så mycket svensk media, och också den här frågan då som alla naturligt ställer. Så här, det finns ingen offentlig statistik över vilka summor det handlar om, har inte funnits på nästan 2 decennier. Men sen tror jag också att vissa kanske från mer högerhåll har tyckt att ja, men, oj, nu tar man upp den här debatten. Kan det liksom spela vänstern i händerna och göra att vi får en ny diskussion om arvs- och förmögenhetsskatt? Och där menar jag att jag tror inte det finns en så stark liksom, politisk majoritet för ett återinförande av det. Man hade stor samstämmighet när man avskaffade för 20 år sedan. Men man måste nog ändå kunna prata om vad det här får för konsekvenser för samhällsekonomin, givet vilka summor som det rör sig om. Och också skulle jag vilja säga att det är lätt att bara bencha mot för 100 år sedan, och då var det en liksom rik elit som ärvde, men vi hade ju också ett mellanskede där någonstans där arv inte alls var en så stor grej, och nu har det liksom lite kommit tillbaka givet det breddade bostadsägandet och givet att fler äger mer.
Som höger blir jag ju lite nervös. Jag förstår att man kan bli nervös för att man pratar om 100-tals miljoner som byter ägare. Det är ju lockande för politiker att skära emellan med en liten procentsats där kanske. Man kan lätt se att diskussionen kan uppstå i alla fall.
Ja, men absolut. Och jag tror att när man avskaffade arvsskatten så var det ju av skäl att det liksom slog väldigt hårt och orättvist mot liksom enskilda hushåll i också ett svårt skede. Jag tycker det illustreras ganska bra, för att man avskaffar liksom arvsskatten och sen så går man tillbaka och låter den gälla retroaktivt för att även omfatta de anhöriga som förlorade anhöriga i tsunamin till exempel. Mm. Så det säger också någonting om hur fel sådana här skattesmällar kan slå i ett så här extremt känsligt och kanske det mest sårbara skedet i livet. Och det tror jag att få vill tillbaka till. Sen finns det alltid någon, höll jag på så här, fransk intellektuell ekonom som tycker att det är frestande med att liksom beskatta stora förmögenheter. Men här tror jag det är ganska viktigt då att man liksom håller linjen lite mot att så här, det här är en bred medelklass som är väl kanske 2-3 miljoner. Det är inte liksom jätterika, the 1% som är över miljarder. Att liksom lite hålla isär de diskussionerna tycker jag är ganska viktigt här.
Det intressanta för med den gamla förmögenhetsskatten att de som ärvde miljarder i vissa företag, de var ju oftast undantagna för att det fanns bra regler för dem. Franska intellektuella ekonomer som skriver bästsäljande böcker ska man akta sig för, det är väl en lärdom. Vi ska prata lite vidare mer om det här med generationer och bostäder, för det finns ju lite förhistoria här som jag vet att ni också har skrivit en rapport om. Den kom ut förra året, tror jag, den heter Generationsbingot, och den handlar om då hur inträdet på bostadsmarknaden och bostadskarriären har sett ut för människor i olika åldersgrupper. Jag vet att du inläst, eller du har skrivit den också. Vad var det för konkret ni tittade på där?
Ja, men då tittade vi på egentligen olika generationer, typ hushåll då, och olika år där man då genomsnittligt kanske då hade gjort sitt inträde på bostadsmarknaden. Så boomers som gjorde sitt inträde 1975 och sen millennials som gjorde sitt inträde mitt efter brinnande 90-talskris 1995. Och sen så generation X eller Gen Z som skulle göra sitt inträde då.
Det blev lite fel tror jag, för Gen X var väl de som kom, generation X var 1995.
Ja, så kan det ha varit. Jag tycker alltid de här generationsbeteckningarna är lite förvirrande.
För mig är det jätteviktigt. Jag tillhör Generation X och vill verkligen inte bli hopladdad med millennials eller något sånt där.
Nej, förlåt.
Nej, men precis. 1995, och sen hann ni tittade också på de som kom in 2015 var det väl också?
Ja, precis. Och då är det millennials då. Ja, jätteviktigt. Jag tycker det är förvirrande att man kallar liksom Gen X och sen så kommer Gen Z, men då har man millennials emellan.
Det, det värsta är att det finns ju senials också. Det är egentligen vi som är födda i slutet på 70-talet och början på 80-talet. För vi är då mellan X och millennials. Men nu blir det väldigt komplicerat. Det behöver vi inte
gå in på det. Exakt.
Nej, men det här är ju väldigt intressant. Jag antar då att boomers som kom in på bostadsmarknaden 1975, de fick en ganska skön resa jämfört med barn och barnbarn.
Ja, det kan man verkligen säga. Men även om man jämför de som kom in 95 så hade de också en ganska behaglig resa om man jämför med de som kom in 2015 eller som gör sitt inträde nu. Framförallt så ser man ju att bostadspriserna har ökat ganska mycket i förhållande till hur reallönerna har ökat och spartiden för en kontantinsats har också ökat mycket. Så det är liksom en del. Och sen så en annan del som vi kollade mycket på i den rapporten var ju att det har kommit mycket kreditrestriktioner de senaste 15-20 åren som egentligen inte alls drabbade de som gjorde sitt inträde på 70-talet eller 90-talet, men som har slagit hårdare mot de som gjorde sitt inträde 2015 till exempel. Och det handlar ju om bolånetaket som infördes 2009 tror jag att det är. Och sen kom då första och andra amorteringskravet 15 och 18, något sånt där om jag inte helt missminner mig. Men där i den tampen så att säga. Och sen så fick man ju också nu här för några år sedan liksom kraftigt stigande räntor från att alla hade vant sig vid nollräntor. Och de liksom kraven så att säga, eller trösklarna på då en ganska stark värdeutveckling med stigande priser har gjort att det är mycket svårare för unga idag att komma in på bostadsmarknaden och köpa den här första lägenheten.
Men trots allt, förr i tiden på 70-80-talet var ju räntan väldigt mycket högre än då. Den var ju ofta över 10%, medan vi har haft, i alla fall till ganska nyligen, i princip nollränta. Hur har det där fallit ut med generationerna?
Nej, men det man kan se är ju att det var ju inte lika höga summor som det handlade om i termer av liksom, bolån. Om man kollar på på 70-talet så kostade en etta i Stockholm ungefär i dagens värde 500 000. Och idag är det motsvarande ungefär 3 miljoner. Så även om det var lite högre ränta så var ju...
Så fanns ju inflation då också på den tiden också.
Precis.
För det här blir lite intressant, för jag tänker att man lägger ihop det här generationsbingot med arvsfrågan. För då skapar jag en typfamilj som råkar vara min egen familj då. Föräldrar födda på 40-talet som etablerade sig på Stockholms, eller i det här fallet Stockholms förortes bostadsmarknad på 70-talet. Sen så amorterade de av sitt hus där, så föds jag och så kommer jag in på Stockholms bostadsmarknad slut på 90-talet då. Jag känns ju då som en dubbel vinnare här då. Alltså dels har mina föräldrar gjort en karriär, jag har gjort en egen karriär och sen väntar liksom ett arv på mig där så småningom. Det blir liksom en multiplikatoreffekt här.
Ja, det är exakt. Det är lite det som är poängen ju. Och där tror jag att det finns liksom... Det pratar man ju om i massa andra politiska debatter nu också, om den här generation Z till exempel. Men att det finns en känsla av generationsorättvisa idag som är ganska kopplad till ekonomin och inte minst bostadsmarknaden. Där kanske många förväntade sig att man skulle ha det lika lätt eller ännu enklare än sina föräldrar. Eller att det skulle gå ännu bättre än vad det gjorde för ens föräldrar i termer av löneutveckling eller vilka bostäder man, eller vilken bostad man kunde köpa. Och så har det kanske inte riktigt blivit, utan det har varit ganska tufft. Det har också varit ganska tuffa om man bara tar första halvan på 2020-talet med liksom, pandemi och stigande priser, dalande priser, krig i Europa, jättehöga räntor på det ganska skarpa kreditrestriktioner som redan fanns sedan några år tidigare. Så det har ju varit ett ganska tufft och lite dystert läge som har mött unga personer som står då på den här tröskeln till vuxenlivet, som man brukar säga.
Men om man tycker att det här är en genuin orättvisa, där så att säga, unga människor oförskyllt har hamnat i en svår situation, vad skulle man kunna göra åt det?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att en sak som man gör nu liksom väldigt konkret och politiskt, det är ju att man höjer bolånetaket till exempel och avskaffar det tredje amorteringskravet som har slagit hårdast mot de som har liksom höga lån i förhållande till sina inkomster. Samtidigt tycker jag det är viktigt att så här, vi ska ha en amorteringskultur. Det är ingen här som inte vill ha några kreditrestriktioner överhuvudtaget. Men det har blivit väldigt många olika faktorer som har gjort att det är tufft för unga just på bostadsmarknaden, om man ska zooma in på liksom den frågan. Men där tror jag också, om man ska prata om arvsperspektivet på det här, där skulle jag ju vilja säga till flera de här då som var barn till boomers och är dubbla vinnare, att liksom, det kanske är bra om man får ett sånt där arv att man också kan låta det liksom trickle down till sina barn och dela upp det mellan generationerna på ett annat sätt och inte alltid tänka att mina barn får arvet när jag går bort, utan kanske skifta någonting i förtid helt enkelt. Och det där kan man ju kanske lite så här se ner på, ska man behöva hjälp från mamma och pappa. Men jag tycker inte heller att man ska svartmåla det så mycket i det läge man är i, där också en ung generation känner sig ganska förfördelad. Och sen kan såklart inte alla göra det, och det är ju en annan typ av liksom jämlikhetsproblem så att säga.
Det här verkar ju för sig vara ett fenomen i hela västvärlden, för jag ser ofta från USA exempel att när mina föräldrar var 27 år gamla, de gifte sig och fick barn och skaffade ett hus och kunde ganska snabbt, men så här är jag 34 år gammal och jag har fortfarande inte köpt min första lägenhet än liksom. Så att jag vet inte riktigt vad det där beror på, för vi har ju de hus och lägenheter vi har, men det är väl att fördelningen helt blivit annorlunda, att äldre människor helt enkelt bor kvar längre på betydligt större ytor än tidigare? Eller har du koll på det?
Ja, alltså det är så att det är liksom en väldigt stor del av småhusbeståndet bebos av folk som är 60 år eller äldre till exempel. Mm. Så det är ju en del. Men sen så tror jag att man kan inte bara prata om så här, trösklar på bostadsmarknaden som ett uttryck för den här utvecklingen, utan det handlar också om att man utbildar sig mycket längre idag till exempel, man skaffar barn senare, så det, hela vuxenlivet på något sätt förskjuts ju lite. Och jag tycker också det är svårt att säga när det handlar om samhällsstrukturer eller ekonomiska omständigheter eller villkor som gör att det har blivit svårare, och vad det handlar om liksom frivillighet. För så kan det ju också vara att man faktiskt väljer att vänta längre idag. Men ja, det verkar vara en lite tuffare liksom uppförsbacke till vuxenlivet för unga personer.
Mm. Men det är som samma sak som i diskussionen när folk skaffar barn. Vad är det som gör att man väljer att göra det senare för att det passar ens livsplan bättre? Och vad är det så att säga strukturella faktorer som gör att man... Ja, strukturella faktorer påverkar ens vilja också. Så att säga. Liksom det.
Precis, och jag tror det är en kombination. Men där tycker jag man kan prata om att det är ett problem till exempel att den här villadrömmen då, som är väldigt förknippad med liksom familjebildning. Alltså det har blivit, håller på att bli liksom lite mer en klassfråga, med väldigt dyra villapriser i storstadsregioner och väldigt låg rörlighet i beståndet. Så det är svårt att vara 35 år idag, tvåbarnsfamilj och köpa villa i Stockholm. Det är dyrt.
Jo, men så är det. Och det här har jag faktiskt tittat på lite själv. Vad som har hänt är ju att Stockholm och Göteborg, Malmö och några andra städer har ju växt väldigt mycket. Man har byggt mycket bostäder för att täcka det behovet, men man har inte byggt småhus i samma utsträckning. Man har byggt tvåor och treor. Och de tvåorna och treorna optimalt borde väl det här paret över 60 då som har utflyttat plan flytta till. Men de tycker det är trevligt att ha trädgång kvar och de är pigga och friska. Liksom. Så de kanske väljer att bo där lite längre än man skulle annars. Liksom. Och det har ju också att göra med, kommer kanske långt från ämnet, men alltså exploatering i grönområden och så vidare. Liksom att bygga småhus betraktas ju ofta kanske inte som klimatsmart och det är bilberoende. Och så, alltså det finns ju en sån diskussion också.
Absolut, absolut. Jag tror att vi skämtar ibland om det liksom att mäklare ser att på visningar så är det liksom en fight mellan då DINKs, alltså Double Income No Kids, men kanske folk som vill bilda familj, och Empty Nester, som är de här liksom 50-60 plus som har sålt villan. Och ofta är den senare gruppen mer kapitalstarka i till exempel en budgivning. Så där finns ju också lite av en generationskonflikt mellan liksom vilka som har råd att välja och vraka mer på bostadsmarknaden. Och då är en decennielång, eller flera decennier lång bostadsresa där man har sålt villan såklart en fördel.
Mm. Om vi återgår till Mäklarsamfundet och ert skin game, så att säga. Hur ser era praktiska förslag ut och varför?
Ja, vi vill ju till exempel att man ska se över det här med bostadsbeskattningen och hur det påverkar rörligheten, inte minst för äldre. Alltså att äldre avstår från att flytta från villan till exempel på grund av reavinstskatten. Det är ju liksom en ganska så tydlig grej. Men vi vill också se att fler stödåtgärder för förstagångsköpare, alltså att man i båda ändarna av liksom ålderskedjan kan stötta upp, så att man både kan hjälpa fler att komma in på bostadsmarknaden, men också kan hjälpa till med liksom rörligheten och på något sätt se till att människor bor i den bostad som passar deras livssituation och har möjlighet att göra det. Man har ju pratat mycket i debatten tidigare om trångboddhet till exempel, och jag skulle snarare säga att många idag bor liksom begränsningsbodda, som någon slags parafras, att man bor liksom inte i den bostaden som man egentligen skulle vilja eller som är bäst för ens livssituation. Men i olika faktorer, till exempel också att vi har en väldigt stark kvarboendeprincip i Sverige, det är svårt att få plats på äldreboenden eller seniorboenden, gör att man bor kvar väldigt länge i den där villan till exempel.
Vad säger politikerna om det här? Om vi tar det här gemensamma komplexet, både med arvsfrågor och med generationer och olika förutsättningar. Är det olika i olika partier, eller vad har man för lösningar?
Ja, det är klart att det finns en så här vänster-höger fråga här, eller vänster-höger-konflikt ska jag säga, mellan liksom då kanske att dels vill jag beskatta från vänsterhåll, men där tror jag inte att det finns en så stark politisk majoritet för att just återinföra arvsskatten till exempel. Men det är klart att man ser olika på hur man liksom ska beskatta förmögenheter och för den delen inkomster och kapital. Sen tror jag ibland att högern är lite väl liksom allergisk eller rädd för en debatt om ojämlikhet. Jag tycker att man borde kunna ta den och komma med liksom bra borgerliga svar. Och inte minst så tror jag att det är viktigt att vi inte får... ska man verkligen inte liksom måla fan på väggen, men man pratar ju mycket nu om, när man ser i många fattiga länder nu med uppror, att det är liksom en generation Z som har gått samman och att man liksom som en generation ser sig som ett kollektiv. Och det tror jag att alla politiker nog ska vara liksom lite rädda och akta sig för. Att det är viktigt att vi inte får liksom en generation som är en grupp och som tycker samma sak politiskt och vill liksom bekämpa någon form av liksom politiskt etablissemang och tycker samma sak i politiska frågor. Utan det är viktigt att det finns liksom en mångfald även i generationer. Då ska man inte liksom... Ja, man ska inte brä på den här liksom generationsorättvisan då från politiskt håll.
Men om jag ändå ska göra det, har du ändå en uppfattning, vad tycker så att säga vanligt folk? Finns det bland unga människor en uppfattning om att man är lite loser, så att man har blivit lite blåst av systemet, så att säga, att man har det mycket tuffare än sin förälder? Eller vad tycker liksom... Ja, average you på gatan.
Ja, delvis. Men jag tror också att det är ganska... Det är lite så anglosaxiskt eller liksom importerat från USA. Alltså där man haft det ännu tuffare. Liksom, och där en sån generation har varit liksom förlorare i ännu större utsträckning. Inte minst blev de mycket mer drabbade av finanskrisen till exempel. Och det har påverkat mycket. Men också kanske det här med att många har utbildat sig länge. Och sen så har man svårt att få jobb. Det är ju vissa som förklarar hela liksom, den amerikanska woke-rörelsen på det sättet. Att här hade man många som... gick långa och fina och dyra utbildningar, sen så kom man ut på arbetsmarknaden, fick inga jobb på grund av liksom efterverkningar från finanskrisen 07-08, och då började man ägna sig åt annat istället och kände sig liksom blåst då av systemet. Så jag tror det är mycket mer en amerikansk utveckling än en svensk, men däremot tror jag att gemene ung person kan nog känna att det är lite kämpigare i vuxenlivet eller i starten till vuxenlivet idag. Men sen tror jag också att det delvis är kanske någonting som skiljer sig lite åt över landet.
Du, en fråga, vi ska snart ta oss ihop det, men en fråga kring metoder och sådär. Skulle man kunna göra en undersökning, alltså man väljer ut ett litet sample på, ja, som statistikerna tar fram, 1 000 eller 2 000 personer och kollar deras arv, alltså helt enkelt genom enkäter, och på det sättet kan skatta ungefär, ja, man behöver ju inte ha data från alla, hela populationen för att ändå göra ganska bra skattningar, eller görs det redan idag, eller har ni funderat på att göra det, eller?
Ja, vi kollar ju på just nu på liksom just den bostadsrelaterade förmögenheten, ja, bland den här generationen.
Och då, ja, ni gör det, okej.
Ja, och då kan man kolla på liksom... Ja, bostadsvärdena eller priserna, ja, utan att säga för mycket.
Okej, men det är mer information på gång, låter det då?
Exakt, stay tuned. Ja.
Nej, men för det tycker jag skulle vara lite intressant. För jag tycker inte arvsskatten är bra, men det är liksom synd att vi har tappat de här datapunkterna så att säga, som rör både förmögenhet, för vi har inget förmögenhetslist i Sverige än, heller sen förmögenhetsskatten. Så att, som samhällsintresserad är det ju tråkigt, tycker jag. Jaha, om vi ska sammanfatta det, vad tänker du är det viktigaste? Man ska förstås läsa era rapporter som då hette Generationsbingot, hette en, och vad hette den andra nu?
Det går igen. I släkten.
Det går i släkten, det kan man ladda ner på sidan. Om du för lyssnarna ska sammanfatta, vad tycker du är det viktigaste man ska ta med sig från det ni har kommit fram till?
Nej, men att det finns en generationskonflikt liksom, idag, eller en känsla av generationsorättvisa som mycket grundar sig på vilken typ av bostadsresa man har kunnat göra, och att det är ganska illustrativt för det har varit för de här olika generationerna. Men också då att arv är en allt större samhällsekonomisk faktor där bostaden liksom har spelat huvudrollen i att det har blivit det, och att det är väldigt stora summor som kommer byta ägare kommande år, och det borde man prata om både liksom politiskt och på ett makroplan, vad det innebär för hela ekonomin. Men man borde också prata om det hemma vid köksbordet.
Vad ska man säga vid köksbordet då, till farfar eller morfar eller mormor eller farmor?
Ja, man kan, nej, men hur
mår du idag?
Ja, exakt. Nej. Nej, men hur man har tänkt kring det. Där tror jag att också i den generationen finns kanske en väldigt stark känsla av att det är viktigt att lämna någonting efter sig. Men också kanske hur man har tänkt kring om man verkligen har liksom velat bo kvar i den här bostaden hela tiden, eller har man gjort det för att det har varit enkelt för man vill ha kvar ett värde och lämna efter sig. Och sen tycker jag att man liksom, vuxna barn och föräldrar ska prata om med varandra om vad ska ni göra när ni ärver era mor- och farföräldrar liksom. Om man redan har en stark ekonomisk bas, hur ska de pengarna investeras till exempel?
Okej, men det är väl ett bra tips att ta med sig för att prata om arv både vid köksbordet och i samhällsdebatten. Stort tack Amanda Götberg från Mäklarsamfundet för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han alltid gör Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.